Välkomna hit till gudstjänst i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Martin och är predikant här i Roseniuskyrkan och idag kommer jag vara mötesledare i vår gudstjänst. Det är idag den heliga trefaldighetsdag eller treenighetssöndagen som man också skulle kunna kalla den. Och temat för gudstjänsten är Gud, Fader, Son och Ande. Vi har en gäst här idag, Temesgen Berhane, som är generalsekreterare i den eritreanska lutherska kyrkan. Och efter predikan, eller efter sångerna efter predikan, så kommer ELM:s missionsledare Daniel Ringdahl att intervjua honom lite grann om hur läget är i den lutherska kyrkan i Eritrea. Han har varit här på besök i Sverige i ett par veckor. Så det blir ett litet extra inslag i vår gudstjänst idag. Om du inte vanligtvis firar gudstjänst här och undrar hur det går till, så kan du ha nytta av gudstjänstordningen så att du kan följa med och ha lite överblick över vad som händer. En del kanske tycker om att ha en sångbok i handen, och då finns det såna här blå sångböcker, Lova Herren, där bak, och vi brukar säga vilket nummer vi sjunger, men man kan också följa med i texterna på skärmarna här bakom mig. När vi kommer till den sista sången i gudstjänsten kommer vi ta upp en kollekt till den lokala verksamheten här, till här i vår kyrka, och då kommer swishnumret synas på skärmarna om man vill ge en gåva. Du som är på besök idag ska veta att det såklart är helt frivilligt. Skulle du ha några frågor eller funderingar om gudstjänsten eller om kyrkan efteråt, så kommer jag finnas utanför dörrarna på vägen ut. Så är du jättevälkommen att prata med mig då om det är något du funderar på. Vi ber tillsammans för vår gudstjänst. Ja, helige treenige Gud, tack för att du är vår Gud. Tack Fader, Son och Ande för att vi genom Jesus får ha gemenskap med dig. Tack för att du är en levande och en närvarande Gud som vi får ha en relation till i våra liv här och nu. Tack Gud för att du vill möta oss som kommer till gudstjänst här i Roseniuskyrkan idag. Och tack för att du har förmågan att känna och se vad var och en av oss kommer hit med för behov, vad vi kommer hit med för frågor eller tvivel, eller ja, du ser vad vi behöver få av dig idag. Så vi ber Gud, möt oss var och en som du ser att vi behöver det bäst, och gör oss mottagliga för det du vill säga till oss och göra för oss och i oss och genom oss idag. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Får man säga så? Sådana ord och det budskapet som är så centralt i kristen tro, att Jesus är unik, att han är den unika vägen till Gud och vår unika möjlighet till frälsning, är kontroversiella i vår tid, men de var det första gången de yttrades också. De är avslutningen på dagens episteltext från Apostlärningarna när Petrus står inför Stora rådet och inför det judiska ledarskapet, inför samma människor som han bara några veckor tidigare inför samma människor som han några veckor tidigare förnekade Jesus inför. Och den här gången så säger han denna mäktiga bekännelse att Jesus är den unika vägen till frälsning. Det finns en Gud, en stor, mäktig, god Gud som har skapat den här världen och mänskligheten har vänt sig bort från honom. Och vi har en inbyggd tendens i oss själva att vilja vara vår egen frälsning eller att vilja hitta vår egen väg till frälsning, att själva vara i kontrollen, att leva som om Gud inte fanns. Men så finns det en väg till frälsning. Det är de goda nyheterna, att Gud har gjort frälsning möjlig genom Jesus. Och istället för att försöka åstadkomma något sådant själva, så bör vi vara tacksamma och glada och komma till Gud ärligt uppriktigt och säga: Gud, du som är så god, du som har gett mig mitt liv, gett mig den här världen att finnas i, som har gett mig din enda son för att ge mig evigt liv. Förlåt mig för min tendens att vilja liksom klara mig själv, klara mig utan dig, vara min egen frälsare eller hitta andra frälsare som passar mig bättre. Och det får vi chansen att komma till Gud och säga i vår syndabekännelse här i början av vår gudstjänst. Får vi liksom vara ärliga och uppriktiga inför Gud. För Gud älskar oss precis sådana som vi är, trots att vi har den här tendensen att vända honom ryggen i oss och söka substitut till det bara han kan ge oss. Vi får komma, så får vi tillsammans bekänna detta. Vi får be om förlåtelse och då möter Gud oss alltid med sin nåd och sin barmhärtighet. Så att vi får gå härifrån fria ifrån skuld och skam. Så låt oss tillsammans be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Vi står upp och sjunger tillsammans. Nummer 1 till lova Herren, allena Gud i himmelrik.
heter Olivia och är en av söndagsskoleledarna här i Roseni kyrkan. Nu har det blivit dags för barnens stund. Så alla barn som vill komma fram och kika i skattkistan får göra det. Men först har det blivit dags för barnens sång. Så den sjunger vi och sen går alla barn till söndagsskolan.
Får barnen följa med söndagsskolledarna ner och så ber vi andra tillsammans. Gud, vi tackar dig för alla barn som är här idag. Tack för din stora kärlek till dem. Var med dem i söndagsskolan idag. Välsigna den stund de får med sina ledare där av att få förstå, att få utforska ditt ord och få se mer av vem du är. Vi ber till dig, treenige Gud, som är större än vad ord kan utsäga. Av dig och genom dig och till dig är allting. Vi prisar ditt namn. Dig, helige Gud, tillhör all ära. Amen. Dagens gammaltestamentliga läsning kommer från första Mosebok 18, verserna 1-8. Herren uppenbarade sig för Abraham vid Mamres terebintlund, där han satt vid tältöppningen när dagen var som hetast. Han såg upp och se, tre män stod framför honom. När han fick syn på dem skyndade han ut från tältöppningen för att möta dem. Han bugade sig till jorden och sa, Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon så gå inte förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni kan tvätta era fötter och vila er under trädet. Jag ska också hämta lite bröd så att ni kan styrka er innan ni går vidare, när ni nu har vägen förbi er tjänare. De sa, ja, gör som du har sagt. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa, skynda dig, ta tre seamått fint mjöl, knåda det och baka brödkakor. Själv sprang Abraham och gav den åt sin tjänare som skyndade sig att laga till den. Sedan tog han gräddmjölk, sötmjölk och kalven han låtit laga till och satte fram det åt dem. Och han stod hos dem under trädet medan de åt. Dagens episteltext är från Apostlagärningarnas 4:e kapitel, verserna 5-12. Nästa dag samlades stora rådet i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Översteprästen Hannas var där, liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var av översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft, eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem: rådsherrar och äldste för vårt folk, om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi ska nu sjunga nummer 27 i Lova Herren. Jag vet ett namn så dyrt och kärt. Och om du har sångboken framför dig så ska du vara beredd på att vi kommer sjunga vers 1, vers 4 och vers 6. Vers 1, vers 4 och vers 6.
Dagens evangelietext är hämtad från Johannes 11 kapitel och den dramatiska händelsen med Lazarus. Vi ska läsa delar av den texten, så vi står upp och lyssnar till dagens heliga evangelium från Johannes 11, vers 18-45. Betania låg nära Jerusalem, ungefär 3 kilometer därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: din bror ska uppstå. Marta svarade: jag vet, han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade: mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Jesus hade inte gått in i byn än, utan var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då följde de efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom, föll hon ner vid hans fötter och sa till honom: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät, blev han djupt upprörd och skakade i sin ande och frågade: Var har ni lagt honom? De svarade: Herre, kom och se. Jesus grät. Då sa judarna: Se hur han älskade honom. Men några av dem sa: Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sa: Ta bort stenen. Den döde syster Marta sa till honom: Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen. Jesus sa till henne: Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig, men jag säger det för folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Då kom den döde ut, med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem: Gör honom fri och låt honom gå. Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Så här, nu ber vi dig att du ska tala till oss genom ditt ord, att du ska öppna våra liv för det som du vill säga och göra. Att du vill öppna ditt ord för oss så att vi förstår det underbara som har skett och som kommer att ske. I Jesu namn. Amen. Vilken härlig sommardag. Det finns väl ingen vackrare tid på året än slutet av maj och början på juni. Och vi kunde ta oss till kyrkan idag i det mest ljuvliga sommarväder. Få har fångat kanske känslan bättre än Gustaf Fröding gör i en välkänd dikt. Han beskriver ett vackert sommarlandskap i Värmland. Sjön, skogarna runt omkring, kyrkan som lyser i solljuset. Och han beskriver en gammal man som han kallar för Hurra. Och han säger så här, eller Fröding skriver så här: Gamle Hurra stod på branten vid sin stugodörr. Kanske i hans gamla hjärta lyste solen, lyste livet lite varmare än förr. Gamle Hurra, kanske tänkte han som jag. Det är ändå skönt att leva. Vilken strålande, orimligt, obeskrivligt vacker dag. Så kan man ju känna en sån här sommardag. Det är ändå skönt att leva. Och samtidigt, också den vackraste dagen som sommaren ger, så går det ju ett annat rop genom hela historien och ut över hela världen och rakt genom alla människors liv. Att det finns en annan dimension. Det som redan Salomo i Predikarens bok uttrycker för fåfänglighetens fåfängligheter. Allt är fåfängligt. Allt går ju bara mot sin grav. Det som Buddha formulerar, att om du tittar på livet och försöker fånga livet och glädjen och den här skönheten man anar en sommardag, så kommer du aldrig att finna det. Allt liv är lidande, var hans slutsats. Om man lyssnar på de existentialistiska författarna som fick så stort genomslag under 1900-talet, som Sartre och Camus, vad heter deras verk? Pesten, Främlingen, Bakom lyckta dörrar, Sisyfos, Varat och intet. Jag läste en vers och en dikt från 1891 av Gustaf Fröding. Året efter så är det en annan nordisk konstnär som skriver så här i sin dagbok. Jag gick längs vägen med två vänner. Solen gick ner. Jag kände som en pust av vemod. Himlen blev plötsligt blodröd. Jag stannade och lutade mig mot staketet in till döden trött och såg ut över de flammande molnen som blod och svärd över den blåsvarta fjorden och staden. Mina vänner gick vidare. Jag stod kvar där, skälvande av ångest, och jag kände som ett stort oändligt skrik genom naturen. Och han gör sitt första utkast som han kallar för förtvivlan, och som sen i den slutgiltiga versionen vi känner som skriet. Människans fasa över det här livet. Och så finns vi i den här så märkliga kontrasten mellan den yttre skönheten och allt det som trasar sönder livet. För 10 år sedan kom det ut en bok som heter The Human Predicament. Den mänskliga belägenheten. Och det här är inte någon nördig internettänkare som formulera några extrema tankar. Det här är en filosof, en akademiker, David Benatar. Boken är utgiven på Oxford University Press, ett av världens mest prestigefyllda akademiska förlag. Och det han argumenterar för i den boken är vad han kallar för antinatalism. Natalism, det kommer det samma rot som nativitet, födelsetal. Han är emot det faktum att du föds till livet. Och han säger att det är en allvarlig skada att ha fått existens. Att kastas in i en värld där du kommer att uppleva det som Edvard Munch målar i skriet. Han säger så här: både livet och döden är i avgörande avseende fruktansvärda. Tillsammans utgör de ett existentiellt skruvstäd, det eländiga grepp som håller oss fast i vår belägenhet. Och så här är det. Vi kunde ge ett massor med exempel från konsten och musiken och filmen och litteraturen av hur människor har upplevt det mänskliga livet. Man hungrar, men var ska man mätta sin inre hunger? Man lever som i ett mörker. Hur ska man hitta ut? Man är utestängd från någonting man anar finns men som man själv inte har kontakt med. Man är vilse. Vem ska visa vägen? Man är dödlig och vet att varje dag är ett steg närmare sin egen grav. Man är lurad, har man ju märkt så många gånger, av att ha satt sitt hopp till någonting som inte ger det som man hade hoppats. Man förstår ju på ett sätt vad ett gott mänskligt liv är, och så känner man bara sån inre torka. Och i en sån här situation så är det ju förstås så, ingen människa kan rädda oss människor ur det här dilemmat, den mänskliga belägenhet. Mitt i den här situationen så introducerar Johannes för oss den historiska personen Jesus från Nazaret. Och han introduceras bland annat med 7 emfatiska ord där Jesus säger: jag är livets bröd, den som kan mätta din hunger. Jag är världens ljus, den som kan leda dig ut ur mörkret. Jag är porten som nu är öppen så att du kan finna tillbaka till det du är skapad för. Jag är den gode herden som kan leda dig. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet som kan leda dig bort från lögnerna och illusionerna. Jag är vinträdet som kan ge dig den inre näringen så att du kan bära frukt som består. Och förstås det allra mest dramatiska är ju det som är från Johannes 11. Att han gör anspråk på att kunna rädda oss undan döden. Det som vi läste just i evangelietexten. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han och dör. Varför i all sin dag ska man tro att det här är sant? Jesus är ju väldigt tydlig när han formulerade så här emfatiskt: jag är. Och alla hörde ju förstås ekot av Guds eget namn från andra Mosebok 3. För det är bara Gud som kan utgöra svaret på människans belägenhet. Och Jesus ställer sig i den positionen av att påstå att han är den Gud som allting kommer ifrån, som nu har trätt in som människa i världen. Men varför ska vi tro att det är sant? Och Johannes säger, det här är ju inte blind tro. Jesus själv gav många tecken och Johannes sammanfattade i 7 tecken. Som visar att det här är inte bara något Jesus påstår. Han har täckning för sina ord. Han kan leva upp till det som han påstår om sig själv. Och den text som vi har läst, det är ju det sista tecknet, det mest dramatiska tecknet, när Jesus uppväcker Lazarus från de döda efter att Lazarus har legat 4 dagar i graven. Det här är det yttersta tecknet. Ja, man kan säga att Jesu egen uppståndelse kommer att bli det förblivande stora tecknet. Men i Jesu jordiska verksamhet så är ju detta det yttersta tecknet. Att han har täckning för sina ord. Jag ska försöka lyfta fram vad som finns i den här texten i 3 rubriker. För det första, jag måste säga någonting mer om Johannes, evangelisten Johannes och Jesus. Jag har under lång tid tyckt att det är väldigt konstigt. Om nu detta är det yttersta tecknet att han uppväcker Lazarus. Hur kunde Matteus, Markus och Lukas bara skippa det? Varför läser vi bara om detta i Johannes evangeliet? Den här fantastiska text. Hur ska man begripa det? Jag tror faktiskt att det går att begripa. Evangelieförfattarna har gjort ett urval. Johannes själv är väldigt tydlig. Han säger i slutet av sitt evangelium om varje händelse som skulle skrivas ner. Tror jag inte att ens hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Jesu verksamhet var mycket större under de 3 åren han var en offentlig person än det vi har återgivit. Det fanns många fler händelser, många fler möten med människor, många fler dialoger och konversationer, många fler fester hemma hos människor där Jesus var inbjuden och kunde tala om Guds rike och så vidare. Så de har ju suttit med ett mycket större material och valt ut vad av det här ska vi återberätta. Och så har de fått lägga en massa andra intressanta saker åt sidan. När de då har gjort ett sånt urval så har de ju gjort det utifrån en strategi de har för, okej, hur ska jag berätta om det som nu har hänt? Och det är alldeles tydligt att Matteus, Markus och Lukas, de har en strategi där de säger, jag vill fokusera på vad Jesus gjorde i Galileen. Och sen beskriver de ett besök i Jerusalem. Jesus vandrar till Jerusalem och där blir han tillfångatagen och dödad. Och under Jesu verksamhet i Galileen så uppväcker Jesus 2 personer från de döda. Änkans son i Nain och Jairi dotter. Det sker i Galileen. Så de har redan berättat om den sidan av Jesus. Johannes å andra sidan, han berättar inte alls mycket om vad som händer i Galileen. Han har sitt fokus på vad Jesus gör i Judén och i Jerusalem. Han berättar om flera besök i Jerusalem. Och han berättar inte om änkans son i Nain och Jairi dotter. Men han ger den fulla berättelsen om Lazarus. Och det här är en berättelse som du inte bara kan återge i 5 verser. Som änkans son i Nain. Det här är så mycket drama och så många människor involverade. Så ska du ha med den, då kommer den att ta mycket utrymme av ditt evangelium. Och det är det Johannes har valt att göra. Han för oss in i en mycket laddad situation. Den är laddad på det sättet att judarna försöker döda Jesus. Han har varit i Jerusalem, de försöker stena honom, han får dra sig undan och är nu på hemlig adress. Hans vänner vet var han är, så de kan skicka bud när Lazarus blir sjuk. Det kommer fortsätta att vara laddat. Direkt efter vår text så står det att judarna vill igen döda honom. Så det är en situation där Jesus är under dödshot och måste navigera utifrån det. Men framförallt så är ju den här situationen laddad utifrån tragedin som har hänt. En älskad vän, Lazarus, har blivit sjuk och han dog. Det här är en av de mest känslomässiga texterna som finns i evangelierna. Det står att Jesus älskade den här syskonskaran, Marta, Maria och Jesus. Men nu har Lazarus dött. Marta, Maria och Lazarus. Och nu har Lazarus dött. Många människor har kommit ut till systrarna och de gråter tillsammans med Marta och Maria. De är där för att trösta dem i sorgen. När Marta lämnar huset så tror de att hon går till graven för att gråta. De följer med ut och de gråter. När Maria kommer sen ut och möter Jesus så gråter Maria. Och när Jesus ser Maria gråtande vid sina fötter så får vi Nya Testamentets kortaste vers, två ord. Jesus grät. Och människor som står och tittar på det här utifrån säger, se hur Jesus älskade honom, älskade Lazarus. Så det är en tragisk situation av sorg, av gråt, av förtvivlan. Och över hela situationen så hänger en fråga som vi alla kan identifiera oss med. Varför, Jesus, hjälpte du inte din vän? Vad är det som sker? Vad är det med dig, Jesus? Varför hjälpte du inte Lazarus? Ser ni hur det här återkommer i texten? Marta, det första hon säger när Jesus kommer. Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Varför kom du inte? Varför väntade du flera dagar? Maria, det första hon säger till Jesus är, Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Varför, Jesus? De som står runt omkring, de ställer den berättigade frågan, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde, det är kapitel 9 i Johannes, kunde han inte gjort så att Lazarus inte dog? Varför, Jesus, lät du Lazarus dö? Och om du är bibelläsare och kommer till den här texten så är det klart du undrar, när du fick budet, din vän som du älskar, Lazarus, är sjuk, varför helar du honom inte på distans? Vi har ju läst det i kapitel 4, ämbetsmannens son. Jesus säger att din son ska leva och i det ögonblicket blir han frisk flera mil bort. Jesus, vad sysslar du med? Det är ju den frågan som hänger över hela texten här. För det andra. Marta och Jesus. Så vi kommer till en liten familj i Betania, tre syskon. Marta framställs ju som, får man känslan för, äldst. Hennes namn kommer först. Hon är den som på något sätt leder det här syskonhushållet. Hon har då en syster Maria och en lillebror Lazarus. Och det är klart, här är en massa frågor här. Vad är det här för syskongrupp? Var är deras föräldrar? Har de dött tidigt? Varför var ingen av dem gifta, ovanligt i den här kulturen? Hur kan de ha ett så stort hushåll? De tar emot Jesus och bjuder på mat och massa andra människor är där. Maria kan i ett kapitlet senare här smörja Jesus med mycket exklusiv och dyr olja. Så de verkar ha det ekonomiskt bra. Ja, texten säger ingenting om det. Vi får spekulera. Spekulera bäst vi vill. Här är tre syskon. Lillebror har blivit sjuk. Var det så att han hade en sjukdom som till slut tog hans liv? Eller blev han plötsligt sjuk och dog? Vi vet inte. Det vi vet är att det fanns tre syskon i Betania. Att brodern blev sjuk. Att Jesus har fått dra sig undan för att han är under dödshot. De skickar bud till honom. Jesus kom. Lazarus är sjuk. Men Jesus väljer att stanna. Han kommer först 4 dagar efter att Lazarus har dött. Vilket svek är ju deras känsla. Varför, Jesus? Jag ska notera inte någonstans i evangelierna talar Lazarus. Både Marta och Maria får vi höra deras röster. Får vi höra. Lazarus säger aldrig någonting i evangelierna. Och jag kan tycka det är intressant. Till skillnad från våra töntiga journalistfrågor i vår tid. Alltså typen, någon har vunnit guldmedalj och blivit världsmästare. Hur känns det? Ja, det är en mycket intressant frågeställning. Men här finns faktiskt inga frågor kring Lazarus. Hur kändes det att dö? Vad hände på andra sidan? Hur var det där? Hur var det att vakna upp i graven igen? Vad kände du när du stapplade ut? Alla sådana här spekulativa nyfikenhetsfrågor, de är helt frånvarande. Det är faktiskt ganska intressant. Fokus ligger på texten på Marta och sen på Maria. När Marta får höra att Jesus är på väg, ryktet sprider sig. Jesus har kommit nu, men han har stannat en liten bit utanför byn. Det är säkert många som vill prata med Jesus. Maria går ut för att möta Jesus. Och vi får en dialog mellan Marta och Jesus. Och den börjar ju med anklagelsen. Herre, om du hade varit här i tid hade min bror inte dött. Men den följs intressant nog av tillit. Hon fortsätter direkt. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Hon har sina frågor. Hon är helt ärlig i relation till Jesus. Men hon väljer att inte ta de frågorna för att bryta relationen med Jesus. Om ni har följt kristen press de senaste åren så har det varit mycket skriverier om vad som har kommit att kallas för dekonstruktion. Människor har haft en kristen tro, en kristen bakgrund, och så händer någonting där man blir djupt besviken på Gud, på Jesus, kanske på andra kristna. Men det finns någon sorts besvikelse. Och då blir det en anledning att dekonstruera, plocka isär den kristna tron. Antingen att lämna den helt och hållet utifrån det man inte förstår. Eller att bygga om den kristna tron till något annat än vad den egentligen är. Man använder frågorna, invändningar man har för att dekonstruera. Marta gör inte det. Hon förnekar ju inte sina frågor. Men hon fortsätter uttrycka tillit till Jesus. Hon får inget svar på varför Jesus inte har kommit i tid, men hon uttrycker en fortsatt tillit. Och Jesus ger henne då löftet: din bror ska uppstå. Hon svarar: ja, jag vet, han kommer att uppstå på den yttersta dagen. Och då kommer Jesus anspråk: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och så vänder sig Jesus till Maria: tror du detta? Och då svarar Marta med en fantastisk bekännelse. Hon gör det som Petrus i Matteus evangeliet gör i Caesarea Filippi. Nästan samma ord. Ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Hon bekänner sin tro till vem Jesus är och att han därför ytterst har svaret på hennes fråga, även om han inte har gett det svaret nu. Och här har vi en stor utmaning till oss. En fråga som jag ställer till dig och som jag ställer till mig. Varifrån hämtar du din syn på verkligheten? Är det hur det känns? Det gör vi ofta. Är det hur det just nu ser ut? Är det utifrån det som du just nu har kunskap om? Om Marta hade svarat utifrån hur det känns, vad hon kunde se, vad hon just nu hade kunskap om, då hade hon varit tvungen att dekonstruera sin tro. För det hon såg var att Lazarus låg i graven och det stank. Det hon kände var ju bara djup sorg och förtvivlan. Lazarus var död och Jesus hade inte kommit i tid. Det hon hade kunskap om var Jesus har makten, men han har inte använt den. Så om hon bara hade låtit det definiera hennes verklighet, så hade hon haft anledning att lämna sin tro. Men hon får sin syn från verkligheten utifrån Jesus som Messias, den levande Gudens son. Hon kan konstatera att han luktar redan. Men hon sätter ändå sin tilltro till det som Jesus säger. Om du tror ska du få se Guds härlighet. Förr eller senare, i det här läget kan hon inte veta att hon ska få se Guds härlighet bara några minuter senare eller någon timme senare. Men hon vet förr eller senare, om så inte förrän på uppståndelsen dag, så ska hon få se Guds härlighet och få se sin bror Lazarus. Och få se att det Jesus har sagt om sig själv är sant. Här behöver vi hämta vår syn på verkligheten utifrån den stora bilden. Så får vi leva med frågetecken på en mängd mindre områden. För det tredje, Maria och Jesus. Maria har hört att Jesus har kommit, men hon är så förkrossad så hon väljer att inte gå ut. Hon är kvar och gråter i huset. Marta rusar ju ut. Nu skickar Jesus bud efter Maria. Och det har ju blivit som en känd predikorubrik. Mästaren är här och kallar dig till sig. Och det är ett ord till var och en av oss här idag. Mästaren kallar på oss som för ofta stannar kvar i vårt hus utifrån det som vi inte förstår, utifrån det som är sorg i vårt liv. Men Maria kommer in, viskar till Marta kommer in och viskar till Maria, mästaren är här och kallar dig till sig. Och då går Maria ut och möter Jesus. Hon lägger samma anklagelse som systern. Om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Då väljer Jesus att inte svara. Han ser hur Maria gråter. De andra gråter runt omkring. Och då faller Jesus i gråt. Och så används ett ord som betyder vrede, ilska, upprördhet. Ett väldigt starkt känslomässigt ord. När Jesus liksom tar in den här situationen, den döde brodern, den gråtande systern, så vredgas Jesus. Hur kan han göra det? Han som gör anspråk på att vara Gud. Hur kan han vredgas över det onda utan att bli arg på sig själv? Jag hade aldrig hört den formuleringen förrän jag hörde Francis Schaeffer använda den en gång. Och jag tycker det är så starkt. Mörkret, det onda, allt det jag beskrev i inledningen, det kommer inte från Gud. Det har en annan källa. Jesus gråter över det. Jesus vredgas över det. Och han har kommit in i världen för att besegra allt det. Därför kan han vredgas och gråta över det utan att han vredgas över sig själv. Och så frågar Jesus, var har ni lagt honom? Då bryter Marta in igen. Han luktar redan. Hennes misstro kommer till, slår igenom. Han luktar redan, så hon nästan försöker stoppa det där. Men Jesus säger, ber till fadern, jag vet att du alltid hör mig. Men jag säger det för folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. Och när han har sagt det till fadern så ropar han med hög röst, Lazarus, kom ut. Och det finns predikanter som har sagt det var väldigt viktigt att han namngav personen, annars hade alla gravarna i Judén öppnats. Därför att detta är skaparens mäktiga ord. Han som idag ska säga så att alla gravar genom historien öppnas. Kom ut på uppståndelsens dag. Han riktar sig nu specifikt till en död person, Lazarus. Lazarus, kom ut. Och man hör hur du börjar röra sig in i graven. Han som luktade av förruttnelse kommer ut fullt frisk och återställd. Han har fortfarande bindlar runt kroppen och en duk för ansiktet så som begravningsseden var. Och han är levande igen. Jesus har täckning för orden, jag är uppståndelsen och livet. Han kunde återuppväcka Lazarus i den situationen. Och en dag ska förstås Lazarus och Marta och Maria och alla som tillhör Jesus få uppstå i den eviga härligheten. I en kropp som aldrig mer ska dö och läggas i en grav. Resultatet blir att många kom till tro. Och här kan vi förstås ana en av anledningarna till att Jesus dröjde i det här specifika fallet. Därför att det kom att stryka under ytterligare en gång vem han var. Ytterligare att det är sant när han talar om att han är uppståndelsen och livet. Många kom till tro på honom. Andra ville fortfarande inte tro och beslöt sig än ihärdigare för att döda både Jesus och Lazarus. Tidigare i veckan så läste Ingrid och jag ur en andaktsbok som Timothy Keller har skrivit. Den amerikanska pastorn som dog för några år sedan. Och han formulerade det så här. att vi som kristna kan ha a powerful confidence that God is handling our lives well. That our bad things will turn out for good. Our good things cannot be taken from us. And the best things are yet to come. Om vi försöker översätta det till svenska. Vi kan ha en stark förtröstan på att Gud leder våra liv väl. Att det onda i våra liv kommer att vändas till något gott. Och att det bästa ännu ligger framför oss. Det är den fantastiska förtröstan som vi kan bära med oss i våra liv. Marta och Maria ställde frågor till Jesus. Han proklamerar att han är uppståndelsen och livet. Och han ställer en fråga tillbaka till Marta. Tror du detta? Och det är det som är frågan tillbaka till oss. Tror du detta? Säg ditt ja till detta idag. Vi ska göra det genom att tillsammans sjunga trosbekännelsen och kunna säga vårt ja till Jesus.
Du som har skapat.